Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av Träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning, kostcoachning, ja, men lite så allmänt coachning, hur träning kan göra livet lite bättre. Min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Jag kan säga att jag och Jessica, du alltså Jessica, vi poddar ju på distans kan man kalla det för. Vi är ju inte i samma rum när vi spelar in.
Nej, vi var ju det från början när vi började podda. Men vi upptäckte att det var väldigt svårt för oss att få till en tid. För då var vi tvungna att ta oss också till någon slags poddstudio. Och att vi båda två skulle kunna göra det samma tid någon dag i veckan, det var svårare än man kan tro att få till. Så då upptäckte vi att det här funkar mycket bättre. Då har man ju inte restiden att lägga in, utan då sätter man sig med sin mick i ett tyst rum och så kör man på. Fast du är så proffsig så du har väl till och med en egen poddstudio nu?
Jag har byggt upp en hemma. Jag har en mobil poddstudio som jag plockar fram när jag har gäster hemma hos mig. Men det som är kul med det här sättet att spela in podd, det är ju dels att vi träffas inte och vi pratar inte ihop oss innan vi sätter på mickarna, utan det är verkligen pang på, vad har hänt sen sist. Vi har liksom inte förberett någon manus eller det här måste du säga, det här måste jag säga, utan vi tar vid där vi är i livet just nu. Och när du nu ringde upp mig på telefonen med micken redo, ja, då satt jag och tittade på dig.
Men vad roligt!
Ja, jag håller på med den nya säsongen av Superstars. Och i det första avsnittet så kastas man rakt in i tävlingsmoment. Det känns typ som att de precis har klivit av flygplanet. Det kanske är så det var på riktigt också.
Det var faktiskt exakt så. Så att det där är inte ens fejkat. Och de visste inte att de skulle tävla direkt heller. Men det är klart att de var ju... Jag tror att de var småberedda ändå. För jag tror inte att de trodde att nu ska vi åka ner till Cypern och lata oss och ha massa dödtid. Så att jag tror att de ändå hade tänkt något kommer säkert att hända. Men att det skulle bli tävling direkt, det visste de inte.
Och har man inte sett det första avsnittet av Superstars, då ska vi inte spoila nu. Det var faktiskt så att du avbröt mig precis när den första personen var på väg att ge upp i första grenen. Ni kallar det för barr. Ja. Alltså det högsta läget i dips. Där man liksom är, man har raka armar, man har händerna på två stycken parallella stänger. Och jag antar att regeln var att fötterna ska vara i luften. Och sen spelar det ingen roll om man måste inte vara på utlåst arm. Utan det får ta den längsta tiden du kan ha fötterna i luften.
Exakt.
Det är det som är målet.
Exakt. Och du får ju ha vilken teknik du vill helt enkelt. Men fötterna får inte åka ner i backen.
Så himla spännande. Och jag tittade lite grann på dels de här vinklarna som man tvingas ha. Vissa dipsställningar på gymmet, de är lite så här sneda. Så att är man liksom inne i vinkeln, då kan man ha lite smalare mellan händerna. Och är man längre bak, då blir det väldigt brett mellan händerna. Och de ställningarna som är byggda för den här barrtävlingen i Superstars, då var det ju sinnessjukt brett mellan händerna. Och det här, det är så roligt när Peter Foppa Forsberg, han håller på så här med Emma Gren, så här, men vad bra strategi, låsa ut leden, att inte hänga på musklerna, ska man ha axlarna sänkta eller ska man ha axlarna lite uppdraget? Och jag såg Magdalena Forsberg, hon gick in och gjorde en så här smart låsning där hon låser in överarmarna in till kroppen så att underarmen pekar utåt, medan Jesper Blomqvist, han kör nästan som en tvärtom, väldigt stor bred överarm. Och det var precis när den första skulle upp, och då hade det gått 1 minut och 15 sekunder när de hade varit i det högsta toppläge. Det är så spännande. Jag måste kolla vidare sen när vi stänger av våra mickar.
Har du testat att göra det där någon gång? På det sättet? Nej. Att du ska liksom hålla på så länge som möjligt?
Aldrig. Jag har inte maxat maxtiden. Däremot har jag gjort någon sån här något perverst arbetssätt i dips. När man gör dipsen, då sänker man ju ner axeln och böjer armbågen. Så ska man komma till... Alltså, jag tror att ska man tävla i dips, då tror jag man måste komma ner under 90 grader i armbågen. Tränar man dips, då är det liksom inte riktigt lika mycket regler. Men jag har gjort någon sån här grej att man skulle ha 5 sekunders paus i toppläget mellan varje repetition. Så att man får inte göra så många man kan medan man är pigg. Utan man måste alltid stanna 5 sekunder där uppe. Och då kan jag säga att man orkar inte särskilt många repetitioner när man måste stanna utlåst mellan varje. Men jag är himla sugen på att testa. Men då kommer jag nog... göra lite egna regler, till exempel göra det i ett snett göra det ett snett dips, en sned dipsställning, och så att jag kan ha lite smalare mellan händerna. Jag är inte så bred över axlarna. Det ser man ju att när det är typ, men det ser ut nästan ut att vara 15 cm utanför på varje sida. Det är en väldigt tuff vinkel, men jag hoppas att jag skulle kunna klara. Ja, men okej, nu sätter jag ett mål då.
Ja.
90 sekunder skulle jag vilja kunna stå där uppe, utlåst. Jag tror att jag ska prova det nästa gång på gymmet. För jag blev väldigt sugen. Jag älskar ju de här tävlingsmomenten i Superstars. Och jag älskar att det är en klocka som rullar hela tiden, så att man faktiskt ser hur länge som de står där. För då kan man hämta hem lite inspiration.
Men nu, jag tycker att du är lite blygsam nu. Tror du verkligen inte att du klarar mer än 90 sekunder? Jag ska inte avslöja hur länge Magda... Nu avslöjar jag ju redan vem som vann. Fan! Förlåt. Förlåt, Lovisa. Alltså, man kan inte ge mig hemligheter, för jag kan inte hålla
dem. Hon var ju favorittippad.
Ja, men många har ju sett programmet. För att det, program 2 har ju också sänds nu. Det gick ju i
tisdags. Ja, det här är förra veckan.
Ja, precis. Så att, jag tror inte att jag spoilar för jättemånga, men gör jag det så förlåt. Men hon står ju bra mycket längre än 90 sekunder, om man säger så. Jag tror att du är lite blygsam om du sätter 90 sekunder som mål. För du är stark.
Då blir mitt mål, vem kan slå Magda? Det kanske är det som är utmaningen.
Men slå Magda, det kan jag säga, det är inte lätt. Det är inte lätt.
Åh gud, vad roligt!
Ja, hon är sinnessjuk på den där grenen. Men visst ser det äckligt ut när hon låser axlarna sådär.
Men alltså, jag tror att hon har väldigt bra rörlighet i sina armbågar och axlar. Att hon kan gå ut i ytterläget.
För hon är överrörlig till och med.
Ja, men jag tror det. Om man tittar till exempel på när jag ska göra chins, så jag tror att en anledning till att jag är väldigt bra på att göra chins, det är att jag aldrig kommer ut i ytterläget. Så att när mitt bottenläge för chins, när jag hänger i räcket och sen så ska jag dra upp mig och sen sänka ner, så kommer jag inte ut i ytterläget, att musklerna inte längre används. Utan jag har alltid liksom musklerna i mitt ytterläge, så har jag inte kommit förbi till att leden är ytterläget. Det är fortfarande den muskulära aktiveringen som håller emot, vilket gör att inte bottenläget blir så jobbigt för mig. Är man väldigt, väldigt rörlig i axelled och armbågsled, då är det tufft om man hamnar där i varje repetition. Så jag tror att det är därför jag är så bra på chins, att jag är så tajt i mina leder. Men det har jag ju mot mig i många andra övningar, för att det blir tajt och trångt och väldigt mycket motstånd när man måste ner, för att det är så det ska gillas, eller alltså att regeln är så. Till exempel i när man tävlar i chins, då ska man släppa ut helt. Annars så får du där no rep, att det inte räknas. Men Magda verkar ju ha, man ser det på hennes knän också, att hon har väldigt mycket rörlighet i alla leder. Så det är antagligen något genetiskt för henne.
Ja, men hon är ju överrörlig på riktigt. Nej, men jag är inte... Eller du tänker inte stel nu, utan du tänker liksom rörlig på ett annat sätt.
Rörlighet i leden, alltså knäled, armbågsled.
Jo men det är jag är ganska rörlig, men inte som Magda. Och det väger jag upp med att jag är ju extremt stel, till exempel i bröstryggen. Så att
balans. Yeah.
Yeah. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Men du, jag sitter ju inte i någon, jag har ju ingen poddstudio här hemma. Jag sitter och är lite irriterad just nu, för du vet ju att jag alltid bygger pussel när jag poddar. Det är mitt sätt att hålla fokus. Det här låter ju helt sjukt, men vissa människor måste ju ha det helt lugnt omkring sig och så där för att hålla fokus. Det måste jag också. Men jag måste också göra någonting annat för att klara av att fokusera. Annars så sticker bara mina tankar iväg. Det går inte. Så att jag bygger pussel. Jag har ju köpt en sån här pusselmatta nu, för att jag sitter ju i ett rum där mina barn också sitter och spelar tv-spel. Framförallt min äldsta son då. Och då vill ju de kunna flytta undan pusslet när de ska vara här med sina kompisar ibland. Och när de ska liksom sitta och ha alla sina kontroller och allt möjligt. Och deras dricka och chips och allt vad det är de har här nere. Så jag köpte en pusselmatta för att då flytta pusslet. Så har jag sagt till barnen så här, då kan ni bara flytta mitt pussel om ni vill vara där. Så behöver inte ni förstöra det varje gång. För det var ju det som hände varje gång. Ja, kommer jag ner nu? Vad har hänt då? Jo, den här pusselmattan, den ska man ju rulla ihop. Man har liksom en pappersrulle som man lägger på mattan. Och så rullar man ihop mattan på den här pappersrullen. Och då sitter liksom pusslet kvar, det man har byggt. Men när jag kommer ner, då ligger pusselmattan slängd, ihopknölad på sängen. Och pusselbitarna givetvis, allt är ju bara huller om buller. Det är ju värre förstört än vad det brukar vara när de bara liksom skifflar undan det lite grann. Men jag blir tokig, då är det Jack. Ja, men vadå? Jag har ju flyttat den på mattan. Jo, men snälla Jack, hela poängen med mattan är att man ska liksom, att pusslet ska ligga som det låg när man slutade senast. Inte att det ska ligga på mattan ihopknölat i 1000 bitar igen. Alltså, han har inte riktigt förstått det där. Ah, puh, så att nu fick jag ju börja då hela här våran poddsession med att sitta och pussla ihop det jag redan har pusslat en gång. Det är väldigt, tar väldigt lång tid att bygga pussel när man gör så. Varje gång man börjar så börjar man om. Det är inte jättekul.
Fast å andra sidan så lär du dig tålamod, uthållighet. Ja,
tålamod är ju inte min grej, Lovisa, det vet du.
Envishet.
Det finns ett visst mått av irritation i min kropp just nu. Jag känner det. Hoppas det inte spiller över här nu när vi ska podda.
Det kanske är någon som lyssnar på träningspodden nu som är ute och springer och som är väldigt irriterad på någonting som någon annan har gjort. Ja. Då kanske man känner så här, det finns fler som känner som jag.
Ja, exakt. Det brukar ju faktiskt vara ett bra trick när man är lite irriterad att man sticker ut och springer. Men du, vi måste följa upp två saker från förra veckan. För att vi pratade ju om en himla massa olika saker förra veckan. Men vi pratade dels om, vi har pratat mycket om de här positiva affirmationerna som nu både du och jag har börjat med på det nya året. Och jag berättade om ett område där det inte har funkat för mig, nämligen med min basket. Och fick ändå ganska bra tips från dig, tycker jag. För att jag har fortsatt med affirmationerna, jag kämpar på med dem. Samma saker säger jag till mig själv. Men nu testade jag också, när jag skulle spela basketmatch i helgen, att köra andningsövningar innan. Dels värmde jag upp otroligt ordentligt, för att jag läste en artikel om Mats Sundin. Och Mats Sundin, hockeyspelaren, du vet.
Det är väl till och med jag.
Ja, precis. Han är ju en av världens bästa genom tiderna. Otroligt framgångsrik var han i sin karriär. Och han spelade ju länge också. Och då läste jag i den här artikeln att han, de sista åren av sin karriär, så var han alltid på plats inför träningen en timme innan de andra. Och han var kvar en timme längre än de andra. Därför att hans kropp behövde det. Han behövde värma upp ordentligt, mycket, mycket mer än de andra. Och han behövde också återhämtningen och stretchen och ta hand om kroppen efter träningen för att hålla. Så att jag tog fasta lite grann på det här. Så att jag värmde upp som jag aldrig har värmt upp. Jag sprang och sprang och sprang och sprang och körde mina tåhävningar och mina benböj och värmde upp nacken och bröstryggen och axlarna och sådär där jag har problem och så. Och det kändes bra. Men det jag också gjorde var att jag gick iväg en stund när de andra höll på som bäst. Då hade jag redan värmt upp i 20 minuter. Så gick jag och satte mig i ett hörn, körde lite andningsövningar. 10 djupa, långa andetag där jag talar till mig själv i huvudet på ett positivt sätt och andas lugnt, djupt, långt ner i magen. Och sen tänkte jag så här, jag hade också som ett litet mantra så här, vad är det värsta som kan hända? Ja, det värsta som kan hända är att jag missar. Vad gör det? Men om jag inte ens försöker, då kommer jag inte ens att missa. Då är jag ju bara en, alltså då är jag ju, varför ska jag ens vara på plan då om jag inte ens försöker göra mål? Så då tänkte jag så här, jag kan, jag vill, jag vågar, jag kan, jag vill, jag vågar, körde mina andningsövningar. Sen gick jag in och det gick plötsligt bra. Alltså jag ska inte säga att jag satte precis allting, men jag tog i alla fall avslut. Jag försökte, jag vågade försöka och plötsligt gick det bättre. Det var som att då den här låsningen som jag har haft, den här dåliga självförtroendelåsningen, att den på något sätt släppte lite grann. Så att jag skulle vilja tacka lite grann för de här tipsen som jag fick. Sen är jag inte 100% där. Alltså det är mycket kvar att jobba med. Men jag kände ändå så här att det här är ett verktyg som jag kan använda mig av. Och det är ju lite grann det handlar om. Man hittar verktyg, eller hur?
Men gjorde du några mål?
Ja, det gjorde jag. Jag gjorde några mål till och med, min sans. Sen missade jag några straffkast, det var ju tråkigt. För då började huvudet snurra igång igen. Så här, för jag är ju stensäker på straffkast. Alltså på träning missar jag nästan aldrig ett straffkast. Det händer inte. Men då i matchsituationer så började jag tänka massa saker. Och började tänka på hur jag ska göra. Det där kan hamna in när jag spelar golf också. Att jag ska börja tänka på hur jag ska slå. Och hur jag ska ha händerna och hur jag ska ha fötterna. Och så, här. Så fort man börjar tänka, då går det åt helvete i sport. Man ska inte tänka i sport. Man ska bara göra. Man ska träna så pass mycket att man kan lita på att kroppen bara gör. Så att jag har fortfarande lite grann att jobba på. Men det gick mycket, mycket bättre. Och det kändes jättebra. För att... Jag är ju så otroligt lustdriven när det gäller att träna. Just nu är jag det i alla fall. Ibland har jag varit driven av andra saker. Men, och när jag kände att jag började tappa lusten och tyckte att det var tråkigt för att det gick så dåligt, då blev jag lite rädd att jag skulle förlora mitt största intresse. Så att jag är glad att jag är på rätt väg. Jag ville bara ge en liten rapport här. Att det faktiskt fungerar med sånt där hokus pokus.
Och en tillfälligt fråga då. Njöt du när du gjorde mål? Kunde du liksom uppskatta den skottstatistiken som ändå blev varje gång som bollen satt i korgen?
Ja, gud ja. Och jag liksom kunde också bejaka det genom att köra yes och knyta näven och sådär. Det är ju lite härligt, eller hur?
Ja, men för jag tror att när man hamnar i en sån där negativ tankemönster så får misslyckanden och när man inte lyckas väldigt stort utrymme.
Exakt.
Och så missar man att väga upp då alla de lyckokasten som man har gjort innan, emellan och efter. Det liksom gills inte för att man är så fokuserad på de gångerna man inte kunde. Men för statistikens skull så behövs ju även det andra både räknas och firas.
Ja, men eller hur? Precis, det är det där att man fokuserar på sina misslyckanden. Att det är det enda man ser. Man ser bara det man gjorde dåligt när man har hamnat i en sån där svacka. Men nu gjorde jag precis tvärtom. Så tänkte jag, fan, de här grejerna gjorde jag bra. Så lyfte jag fram det till mig själv. Så sen hade jag ju adrenalinkick deluxe efteråt. Jag kunde knappt sova på kvällen för att det kändes så härligt. Just att jag hade hittat ett verktyg. Det kändes jävligt härligt. Jag fick faktiskt en adrenalinkick av det. Hur sjukt är det?
Men min mamma lärde mig faktiskt det där, just det där, precis som du sa. Det är nästan så här som ett klockrent citat av mamma Annika. Och det här måste ju varit, om jag var, jag måste ha varit 17 eller 18. Ja. Och höll på att förbereda mig för att ta körkort. Och då sa hon att, Lovisa, du ska vara så väl förberedd och du ska ha tränat så mycket och du ska dessutom ha provat på hur det känns när det inte går med fickparkering eller backa runt hörn. Du ska ha gjort det så pass många gånger att när det väl sen gäller på uppkörningen, så om nervositeten sänker dig 25% så ska du ha en så pass hög lägsta nivå att du ändå fixar det. Men då innebär ju det också att man måste få träna på att misslyckas, nästan så att man vill kliva ur bilen. Många stockholmare som har övningskört på Solvalla parkeringen till exempel. Ja. Man vill bara kliva ur bilen och gå därifrån. Man vill inte ens åka tillbaka med föräldern hem från den där parkeringen för att man blir så arg när man inte kan passera med konerna och liknande. Men det tog jag åt mig jättemycket av, och som nu då, ja, ganska många år senare, 18 år. 19 år till och med, så sitter det fortfarande där med att nervositet gör att vi blir lite skakiga. Men vi ska vara så pass väl förberedda och ha provat på att misslyckas så pass många gånger att det inte blir en extra börda. För till slut så vill man ju bara, ja, men typ ge upp. Och om man ger upp, det finns ju ingen... Det drabbar ingen annan än en själv. Det är ju bara jag som får betala priset om jag ger upp på en uppkörning och säger jag skiter i det här med körkortet. Eller som du och dina poängkast i basketen. Det drabbar ju inte någon annan i laget att du ger upp. De andra kommer ju fortsätta spela och göra sina kast. Det är ju bara en själv som får ta det där stora priset, kostnaden för att ge upp. Life goes on liksom för alla andra parallellt.
Ja, men precis. Målet när man håller på med idrott, kanske inte när det gäller så här konditionsidrott och sånt, men målet när man håller på med lite mer teknikidrott, det är ju alltid att man inte ska tänka. Att kroppen ska bara göra, för man har gjort det så många gånger att man bara gör. Det är ofta när man börjar tänka som det slår slint i skallen. Jag blev så otroligt inspirerad. Nu kan jag inte berätta vem det var som jag träffade, men jag håller på med ett hemligt projekt, har tjatat om det här ett tag, och jag träffade en idrottare som har varit på väldigt, väldigt hög nivå, en av de bästa i världen under sin peak, det får man ändå säga.
Bäst när det gäller är väl den här personen också rätt känd.
Ja, exakt, och jag blev så nyfiken, jag ville veta så här, hur gör man för att vara det? Och då sa den här personen till mig, vilket det är så jävla sjukt citat. Jag fattar inte hur det går till. Men han sa till mig så här...
Var en man?
Fan, du ser, jag är så jävla dålig. Jag kan inte hålla någonting hemligt. Skärp
hen.
Personen, hen, jag har redan sagt det till en han. Han sa i alla fall till mig så här... Jo, men jag upptäckte... I början av min karriär så var jag nervös ibland. Och då gick det mycket sämre. Det påverkade min prestation. Och då bestämde jag mig för att sluta vara nervös. Och jag bara, okej, men hur då? Nej, men jag bara bestämde mig. Ja, fast alltså, det kan man ju inte göra. Alltså, kroppen, den blir ju nervös. Om man, alltså, det är ju ingenting man kan styra över. Jo, jag bara bestämde att nu ska jag sluta vara nervös för min prestation blir sämre och jag ville prestera så bra som jag bara kunde. Så att, efter det så var jag aldrig nervös. Jag var aldrig. Inte ens när du gjorde de här allra största grejerna som du faktiskt har gjort och varit i de här lägena som har varit väldigt så här, vinna eller försvinna. Var du inte ens nervös då? Inte en gnutta. Nej, inte en gnutta. Och jag förstår inte hur det där går till. Jag vill veta. Jag sa till honom så här, alltså, kunde du sälja det där på burk, då skulle du vara världens rikaste man. Ja, garanterat.
Det är väl det många psykologer och mentala coacher säger, att hjärnan är elastisk och att hjärnan går att träna upp. Och den går att träna upp fram tills den sekunden som vi dör. Och många som ger upp, och då kan det vara allt från att man ger upp i sin utbildning eller, och jag tänkte på det, du sa att kanske inte i konditionsidrott, men jag har flera så här tydliga exempel på när jag har sprungit lopp eller sprungit tuffare, ja, men typ intervallpass,
ja,
där jag verkligen har bestämt mig för att nu ger jag upp. Och det kanske innebär att jag sänker farten betydligt, alltså markant, typ, nu orkar jag inte kämpa längre, och så lägger jag mig i ett mycket mer lagom tempo. Sen kanske jag går i mål ändå och jag genomför träningspasset, men jag har gett upp i min ansträngning. Så att jag kan känna även det här att vara nervös och att fortsätta kämpa, och sen så bara, nu skiter jag i det här, nu får det vara nog. Och sen så gör jag klart, men det är inte alls med samma dedikering de nästkommande 30 minuterna. Men det blir kanske inte riktigt lika tydligt där som när man i styrketräningen ska göra någonting jättesvårt eller jättetungt och måste hålla fokus, och det går inte att tänka på någonting annat. För där blir det mer tydligt att man börjar tänka på ett mobilsamtal eller en serie som man har kollat på, eller just det, nu glömde jag skicka iväg det där mejlet,
ja.
Eller typ att jag skiter i det här nu går jag vidare till nästa övning, fast jag vet att alltså det, hade jag inte gett upp så hade jag nog kunnat åstadkomma lite mer. Så det kanske blir mer eller mindre tydligt utifrån sett, eller att man liksom helt enkelt bara lägger ner hantlarna i golvet så här, nu får det vara nog, jämfört med att slå av kraftigt på tempot i löppasset eller på ett lopp.
Ja, men precis. Det är klart att det sitter också i huvudet när det handlar om konditionsidrott, men jag tror alltså, när det just är så här viktigt med precision och teknik, så tror jag att huvudet kan ställa till det ännu mer. Men det är klart att motivationen sitter ju också i skallen, och drivet, och om man bestämmer sig för att ge upp eller inte. Så det är säkert bra att tänka så lite som möjligt när man håller på med konditionsidrott också. Faktiskt.
Men på Barry's, så det känns som att jag ofta pratar om Barry's, men jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Och där blir det så tydligt, dels för att det är gruppträning, så att i alla fall jag känner ju att jag får så mycket gratis i att slippa kämpa för att inte ge upp, för att alla gör samma sak. Sen är jag sån som alltid väljer de tyngsta vikterna när de ger sig rekommendationer, och när de ger fartangivelser, så liksom försöker jag nosa hela tiden i liksom det högre spannet. Men sen kan det vara så här, man ska ha två stycken hantlar, och då kanske coachen säger så, mellan 5 och 8 kilo. Ibland, vissa säger för tjejer 5 till 8 kilo för tjejer och 8 till 10 för killar eller något sånt där.
Ja.
Och då brukar jag ta det högre. Och sen kan det vara så här, okej, en minut är hantelpressar liggande på stepplåda. Och sen kan det vara en minut tricepspressar, och sen kan det vara en minut någon flies till exempel. Så det är samma, liksom armarna jobbar hela tiden. Och då, där brukar jag tänka så här, okej, en minut, en minut, en minut. Och när det har gått så här 45 sekunder och så där, nu skulle jag vilja lägga ner hantlarna på magen och vila lite grann. Jag har inte fokus att jag kan liksom titta på vad de andra gör, för då vet jag att då kommer jag tappa balansen, eller då kommer jag liksom svaja till. Så de marginalerna har jag inte. Men att jag väljer att fortsätta 15 sekunder tills den hela minuten har gått och man byter till den andra rörelsen, om det är 3 minuter där man bara liksom ligger och pumpar och det blir den här brännande, svidande känslan.
Ja.
Det är ju ett jättetydligt exempel på att jag skulle aldrig stå ut en minut plus en minut plus en minut om jag gjorde det själv i hemmagymmet med de här hantlarna. Då skulle jag ha mycket mer utrymme för att så här, chilla lite grann, skaka loss armarna lite grann. Men när jag är i gruppträningsformatet och också vet att det är ganska många här inne som kämpar med det här mentala motståndet och tar sig till en hel minut per övning, då skärper jag mig. Så att för mig kan jag drivas ganska mycket av att vi gör det här tillsammans. Även om jag inte bryr mig om de andra, jag känner ingen, jag har inte sett dem i spegeln. Men jag brukar tänka då att vi alla här kämpar på samma sätt. Även om, alltså, oavsett om man har 5 kilo eller 8 kilo, så har nog alla det ungefär lika jobbigt. Och då är min benägenhet att lägga ner hantlarna på magen och ladda om mycket mindre jämfört med om jag hade gjort det här själv och tänkt så här, nej men det här är orimlig vikt, eller att det är ändå ingen som ser, eller jag gjorde ganska tungt på förra övningen, så att jag förtjänar nu att vila lite. Så jag kan ha den här inre förhandlingen med mig själv på ett sätt om jag tränar själv i hemmagymmet, eller om jag är på ett gruppträningspass där jag känner ganska så stort stöd av att vi i alla fall ganska många som tycker att det här är jobbigt samtidigt.
Ja, men det ligger mycket i det, tror jag. Där tror jag att det är många som känner igen sig. Men det är det inte överlag mycket svårare att motivera sig själv när ingen annan tittar på? Alltså, någonstans är det ju så.
Det finns väl någon sån där att man höjer sig 40% bara av att man blir iakttagen.
Ja, men bara det att man har någon annan än sig själv att svara inför. För när man bara har sig själv att förhandla med, som du säger att du gör, det är ju ganska lätt att vinna de förhandlingarna.
Ja.
Eller hur? Och på något sätt lura sig själv att det faktiskt var okej.
Ja. Alltså, argumentslistan, den kan vara så här 30 punkter.
Ja, eller hur?
Det är okej att ge upp.
Men sen måste vi också följa upp nu hur det gick för dig när du skulle hålla detta stora föredrag för vanlig publik.
Ja, för det var ju också mantratema på det.
Exakt. För då hade ju du använt dig av ett mantra för att lyckas så bra som möjligt med det. Funkade det, ditt mantra? Kände du att du hade hjälpt det?
Jag körde ju lugn, trygg och rolig.
Mm.
Det var mitt mantra. Och jag sa det till och med. Jag gjorde en liten grej av det på min show. Att det gäller ikväll.
Oj, men det är faktiskt ganska modigt, Lovisa. För att då har du lagt ribban ganska högt för dig själv ändå.
Ja, men jag tycker också att det är lite roligt, så att jag känner så här att om de nu hör att jag vill vara rolig, då kommer de försöka lyssna efter vad skulle kunna vara som är roligt, och då hinner de höra alla mina skämt och kan skratta och fnissa lite grann. Nej, men det var ju ett av det jobbigaste jag gjort, apropå att hålla fokus och vara nervös och du vet, så här, hjärtat dunsa ganska så hårt i bröstkorgen. Jag blir extremt sällan nervös för olika typer av framträdanden, och när du och jag började jobba ihop på Nyhetsmorgon, jag hade aldrig så här fysiska eller mentala symptom på nervositet. Sen kan jag känna efteråt så att det har varit mycket anspänning och så, men inte det här med att hjärtat slår eller handsvett, det har jag liksom aldrig upplevt, i alla fall inte så länge som jag kan minnas. Men här kände jag så enormt mån om att det skulle bli bra, och det kändes som att alla som var där, de så lojala, peppiga och så himla stöttande, och det gick jättebra. Alltså, mitt stora skämt som jag själv är väldigt nöjd med, det låg väldigt långt, det låg sent i föreläsningen, eller i den här föreläsningen. Jag har haft det lite tidigare när jag har gjort den här föreläsningen, men jag har liksom bytt plats på några grejer och de skrattar så högt. De skrattade så högt så det så här studsade i taket. Och det är den personen som jag driver med, det är nämligen min pappa.
Aha.
Och han var där. För första gången i mitt liv så har jag föreläst med min pappa i publiken. Och jag är ju pappas flicka. Alltså, jag är liksom daddy's girl på så sätt att jag vill att min pappa ska tycka att jag är duktig, och jag drivs ganska mycket av att men båda mina föräldrar ska vara stolta över mig. Sen min mamma, hon är liksom alltid väldigt så här, vad ska man säga? Ja, men hon har alltid och hyllar alltid mig, och jag kanske inte behöver anstränga mig så mycket för att hon ska vara glad och nöjd och tycka att jag är duktig som hennes dotter. Men min pappa liksom är lite mer svårflörtad.
Ja.
Men han skrattade så högt, och han satt typ på rad 10, och jag hörde hela vägen upp på scenen att han skrattade.
Nej, men vad
så
kul.
Då var jag så här. Så, och jag hade ju förvarnat honom om det här skämtet, så han vet ju att han är med i föreläsningen med en egen liten punkt, men som är 100% relevant för temat. Men det var så himla roligt. Plus att jag älskar att ha exempel i mina föreläsningar som är superaktuella. Någonting som jag som hände mig på vägen till föreläsningen eller samma dag eller igår. Och då brukar jag inte ljuga, jag brukar inte hitta på. För jag vet att många föreläsare och framförallt stand-up-människor, de kan ju hitta på saker lite hejvilt. Det var någonting som hände för 3 år sedan och så låtsas man att det var i morse. Ja. Och så. Men jag brukar försöka hitta så här dagsaktuella grejer. Och då hade jag en grej som var, och det var därför jag frågade dig om du njöt när du gjorde mål på matchen här om dagen. För att jag har med som exempel på människors förmåga att träna upp sitt eget självberöm. Man brukar väl säga det här med att det finns något sån här citat, självberöm luktar illa, eller vad är det man brukar säga?
Ja, just det, någonting sånt, ja. Mm.
Medan jag tycker ju att tänk vad mycket bättre många människor skulle må om de blev bättre på att berömma sig själva. Och jag hade då som exempel från ett par dagar tidigare där jag hängde med min systerson som heter Oscar, och han är 16 månader nu. Han fyller 17 månader strax. Man räknar ju månader i den här åldern.
Ja, gulligt.
Jag själv är då 35 år och 7
månader. Har du ens koll på det?
Jag försöker göra lite snabb överslagsträckning. Nej, men vi satt och lekte på golvet i vardagsrummet, och han älskar att sitta och pilla med min mans smycken, hans armband. Han brukar få låna armbanden, och nu har han fått upp sin finmotorik, så han älskar att sitta och pilla på ringar.
Uh-huh.
Och då skapade vi en lek där han tar av en ring från lillfingret på någon annan, och så sätter han på sig den på sitt eget lillfinger, vilket ju innebär att den här ringen blir ju groteskt stor. Och sen så för han ihop sitt, ja men tänker som IT-fingret, den här, alltså du vet, utomjordingen, fast han har ju pekfingret, men han gör så med lillfingret. Sätter han ihop det med Hans, eller mitt lillfinger, så att de nuddar varandra, och sen tippar han över sin hand så att ringen flyger ner och sätter sig på den andra personens lillfinger.
Ja.
Och sen, han blir så glad när han klarar det här. Han applåderar sig själv.
Det var gulligt.
Och sen så av med ringen igen, sätter på den på sitt, för fram lillfingret, lyckas pricka den andra personens lillfinger, och så shopp, så glider ringen över. Och så applåderar han sig själv. Och det här, liksom gång nummer 12 när han lyckas det här med ringen, och fortfarande applåderar sig själv. Och fortfarande så fruktansvärt nöjd. Och det är ett sånt tydligt exempel på hur våra hjärnor när vi är små faktiskt kan njuta och berömma oss själva för någonting som vi vid det här laget borde ha tyckt så här, ja men nu har jag gjort det 13 gånger. Jag kanske inte liksom, nu kan jag inte hålla på och berömma mig själv längre. Fast när det handlar om hur vi äter, hur vi sover, hur vi väljer att stressa eller inte stressa, hur vi väljer att träna, när vi tränar, vad drivs vi av när vi tränar. Det är så oerhört många grejer under en dag, under ett dygn, som vi skulle kunna göra som Oscar 16 månader. Vi kanske inte måste sätta upp händerna i luften och applådera oss själva, men vi kan stanna upp och bara, bra gjort! Det här var ett bra beslut. Men många av dem som jag möter, de är rätt bra på att tänka helt tvärtom.
Mm.
Istället för att applådera alla bra grejer som de gör under en dag, så tar de nästan fram piskan och så slår de på sig själva för alla de grejer som de var dåliga på. Och en 16 månaders bebis som hade gjort så, vi hade blivit helt förskräckta. Och tänkt sig att det var destruktivt, att man är negativ. Men gud vad hemskt, vad har han för föräldrar som har lärt honom de här sakerna? Ja. Men vi som vuxna, när vi hela tiden fokuserar på våra tillkortakommanden, att vi har misslyckats med att äta mycket grönsaker, vi har misslyckats att stå emot sötsug, vi var dåliga på att gå och lägga oss i tid, istället för att tänka applådera antagligen 20, 25, 30 grejer som vi har gjort under dagen som var så bra. Det var det Oscar fick symbolisera. Och det var också, alla skrattade så mycket åt lilla gulliga kung Oscar som vi kallar honom för här hemma.
Ja men det har du helt rätt i. Jag är jättebra på det där. Men tyvärr är jag ju lika bra på att klanka ner på mig själv.
Flytta ringen från lillfinger till lillfinger.
Nej, just det är jag inte bra på. Men jag är bra på att berömma mig själv. Det är jag jättebra på. Fråga min familj. Oj, oj, oj. När jag har gjort något bra, då får de höra det, minsann. Och det talar jag gärna om för dem. Och jag säger det gärna till mig själv också. Men sen är jag ju precis lika bra på att klanka ner på mig själv. När jag tycker att jag har varit dålig eller inte tillräckligt bra eller misslyckats eller sådär. Då får de höra det också. Så att, tyvärr så har jag båda sidorna där. Men det kanske är lite grann ett sympatiskt drag också. Att man inte bara klappar sig själv i ryggen konstant. Vissa gör ju det också.
Kanske inte behöver vara... Ja, men att det inte alltid måste vara inför andra. För jag tänker att Oscar applåderar ju inte sig själv för att vi ska se att han är duktig.
Nej.
Utan han har verkligen oförställda självberömmet.
Ja.
För det är, man behöver ju inte berätta för alla för människor att man har gjort ett bra val kring sin frukost, att man tog en välbehövlig paus på förmiddagen från datajobbet, att man tog 10 minuters promenad på lunchen istället för att bara sitta och scrolla Instagram. Det behöver vi inte berätta. Det kan jag ju tycka sig bland människor som berättar på sociala medier hur duktiga de är. Av att, till exempel, jag är så himla duktig på att avstå från sociala medier, och så skriver man det på sociala medier.
Ja, det är väldigt tramsigt. Det är väldigt
det är lite märkligt. Men jag menar mer det här med att för sig själv faktiskt kunna träna på att identifiera vad skulle Oscar applådera mig eller sig för. Vad hade jag applåderat om det var så att jag faktiskt kunde fokusera på det positiva, det jag har gjort bra, det jag har lyckats med, det som var lite otippat att jag faktiskt klarade av. Istället för att, som många, till exempel med kost, alltså på kvällen vara... Det är inte alls ovanligt att människor som jag jobbar med kostcoachning till exempel, och våra online-klienter, att de kan berätta 3 grejer som har varit dåliga med maten den här onsdagen. De kan inte säga en enda bra grej. För de vet inte hur säger man vad som är bra. Så kanske man inte heller vet vad som är bra. Då måste man så här börja värdera. Ja, men det är klart att det finns alltid någonting som är bättre än någonting annat. Perfekt finns ju inte för en vanlig människa år 2020. Men många människor tänker att om det inte är perfekt, då är det dåligt.
Mm.
Men det finns ju en så lång skala.
Ja, verkligen. Apropå dålig kost, så ska jag säga en rolig grej som hände idag. För jag käkade frukost med Patrik. Vi hade städning hemma, då brukar inte vi vilja vara hemma. Utan då sitter vi på ett café någonstans och jobbar lite och äter frukost. Och så sa han, jag måste erkänna en grej. Jag bara, okej, vadå? Förra veckan när du var borta på inspelning, då var det en dag när jag åt 2 semlor till lunch. Inget annat. Jag bara, okej. Jag tänkte äta en, men jag hade köpt 2. Och den bara slank i av bara farten. Sen kunde jag inte bara äta något mer. Jag bara, okej, ska jag känna en sak? Jag gjorde precis samma när du var på bortamatch. Då hade vi gjort det båda 2. Kört semmellunch en dag. Ätit en semla, sen blev vi så sugen på en semla till så att vi åt en semla till. Och sen bara, nu kan jag fan inte äta lunch. För nu har jag fått i mig så himla mycket på lunchen fast jag egentligen inte har fått i mig någonting vettigt. Men det var ju lite kul att vi båda hade gjort det. Och båda hade också ljugit om det. Eller inte ljugit om det, men vi hade inte nämnt det för varandra i alla fall. Att det blev så. Det var lite skoj.
Det fanns lite skam i det där.
Ja, fast ändå inte. Alltså, jag är för gammal för att ha skam kring vad jag äter. Men det var mer att jag tänkte så här, det här är skam. Det var väl lite småpinigt, kan man säga, snarare. Att man istället för att käka lunch käkade 2 semlor. Det kändes ju som att man var en person helt utan självkontroll någonstans. Och det tyckte ju uppenbarligen Patrik också. Jag blev mer förvånad av att han gjorde det faktiskt. Han brukar inte vara en sån. Jag har ju ibland lite problem med sig självkontroll. Jag hade ju också kunnat äta. Hade jag haft 4 semlor hemma hade jag ju lätt kunnat äta 4 semlor till lunch. Men han brukar ju vara väldigt
så här... Men kan du tycker du att det är... Alltså jag tycker ju jättemycket om grädde.
Ja.
Och jag tycker jättemycket om florsocker. Och jag tycker jättemycket om det här liksom söta vetebrödet.
Ja, men då tycker du jättemycket om semlor.
Ja, men efter en halv, då kan jag tycka så här att nu är det väldigt mycket. Jag kan tycka att de bästa tuggorna av en semla, det är typ 3 första skedarna. Sen är det ju samma smak, absolut, men det är inte en konstant att smaka gott linje.
Jo, alltså jag kan lätt äta 4 semlor utan problem.
Men vet du vad jag gjorde igår?
Nej, berätta.
Jag håller på, jag har ett nytt träningsprogram. Jag har ju kört 8 veckor på det förra programmet, 4 veckor först, och där var jag lite sjuk på mitten, och sen så 4 nya veckor, fortfarande med samma fokus fast 2 olika träningsprogram. Och nu är jag då inne på, det blir då vecka 9 till 12, Och sista veckan kommer vara på vårt sportlov vecka 9. Ja. Så jag har 4 veckor per program. Och det är så fruktansvärt jobbiga träningspass. Så att jag tänkte så här, jag behöver äta en semla nu för att jag kommer inte orka genomföra passet om inte jag har en semla i magen.
Om jag inte får en semla, sen... då kan jag inte träna.
Och sen när jag tränade, då körde jag mantat liksom. Ja, men det här är semlan som gör det. Det är semlan som gör att jag orkar det här. För att det är precis på gränsen för vad jag har så här generell energi till att ta mig. Jag känner som att jag kan inte äta tillräckligt mycket vanlig mat för att fylla på med så mycket som det behövs för att jag ska orka det här träningspasset. Och det är inga långa pass. 50 minuter, men jag tänkte så här, den här semlan, det är den som kommer göra skillnaden. Jag vet det tusan om jag tror inte att jag orkade så mycket mer, men det var så här att jag kunde hänga upp mig lite grann på den semlan, men jag åt nog bara en halv semla. En hel semla för mig, då är nästan så att jag blir illamående, att den liksom det fyller upp hela magsäcken. Men det är kul att det är några som står för semmelstatistiken i år då, som kör mer än en.
Varje år, det blir många i veckan. Alltså jag funderar på att jag ska stämma någon, vet inte vem, men för att de börjar med semlor så tidigt. Kan de bara hålla sig till en vecka eller två? Det är inte schysst. Så det första man gör efter jul, det är att man börjar käka semlor liksom. Taskigt mot oss som inte kan stå emot.
Fet tisdagen, den dagen som man ska äta semlor på.
Den har ju blivit en väldigt lång period. Fetmånan har det ju blivit när man äter semlor.
Ja, nej, men så summa summarum för min föreläsning, det gick jättebra. Jag hade sinnessjuk huvudvärk efteråt, det var ju för att all anspänning. Och jag är min egen bästa kritiker, apropå att jag berättar om hur andra ska tänka. Det säger jag för att jag känner mig själv allra bäst, så jag vet därmed att det är svårt att fokusera på allting bra som man gör. Men det var jätteroligt och jag kände direkt efteråt att jag vill göra det igen. Och det tror jag är en... Det är liksom ett bra kvitto. Om man gör någonting och känner, det här vill jag aldrig mer göra igen. Det är ju inte... Så kände jag till exempel när jag hade varit med i gladiatorerna. Då kände jag så här, nu har jag gjort det här, kommer aldrig mer vilja prova igen. Här var det tvärtom. Fler gånger ska jag boka en helt egen stor teater och bjuda in människor.
Kul ändå. Då tycker jag, det känns ju jättebra. Då var vi båda lyckosamma med någonting den här veckan.
Och våra mantran.
Ja, våra mantran var jäkligt lyckosamma, det får vi ändå säga.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och...
Sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Men vi har en lyssnarfråga till veckans avsnitt av Träningspodden.
Ja. Du kan få läsa den. Du läser så bra, Lovisa.
Jag har ju mina talfel, så ibland har jag lite svårt att uttala ord. Men jag tycker att jag kämpar på bra.
Ja, du är väldigt tydlig, tycker jag.
Ja, tack. Rubriken är "Träna utan mål. Är det okej?" Jag för noga statistik på min träning, men jag har inga prestationsinriktade mål. Jag är en listmänniska. Min prestation ligger i att jag tränar 3 gånger i veckan. Blir det 4 känner jag bara, fan vad bra. Vad jag tränar varierar mellan löpning, powerwalks, tabata och andra hemmaträningspass med fokus på styrka. Har inget gymkort. Jag är 30 plus och har konstaterat att gymmet är inte något för mig, men jag har lyxen att ha träningsrum hemma. Life goal. Tröskeln till träning blir dessutom väldigt låg. Jag tränar allt som oftast på feeling, vad jag har lust med den dagen. Att träningen blir gjord är mitt driv. Check i kalendern. Och jag älskar att träna och tycker att det är roligt, framförallt att variera. Och jag tänker att det är good enough för att jag känner mig nöjd. Jag tränar inte för att gå ner i vikt eller för att bygga muskler. Jag vill svettas, bli fysiskt trött och känna att jag använt min kropp. Utan att löpträna med intervaller och löpprogram har jag exempelvis sprungit milen på 52 minuter på ett lopp. Min sambo tycker att jag borde satsa på löpningen. Tänk hur bra du kan bli på milen om du tränade när du springer på 52 minuter utan att ens ha tränat. Men jag känner mest stress över att ha ett prestationsinriktat mål. Jag kan liksom inte se det framför mig. Vad tänker ni? Kan man träna sporadiskt och låta det vara good enough? Eller hur viktigt är prestationsinriktade mål? Och jag kände igen mig så mycket i det där.
Gjorde du?
Det här är jag sommaren 2018. Där jag under en lång period hade haft good enough, genomförande, blanda hejvilt, inte sätta upp några mål, träna på feeling, träningsdejter baserade på vad andra ska träna, och hade en sån hög tillfredsställelse i att bara kunna checka av träningspass i kalendern, att föra statistik och liksom ha ett hyfsat schysst så här veckogenomsnitt. Det var 100% jag sommaren 2018. Och stressen då i att veta att men i augusti då ska jag springa 90 kilometer på Ultravasan. Kommer du ihåg att jag hade så noll sug att förbereda mig för det loppet?
Ja, jag kommer verkligen ihåg det. Det var motvilligt.
Du var stressad å mina vägnar.
Ja, men det var... det kändes ju som att det var ett lopp som du skulle springa för andra skull och inte för din egen på något sätt.
Ja, jag vet inte, det tusan. Det var väl typ att jag hörde mig själv krascha i min poddsäng här. Det var som att jag hörde mig själv sätta upp ett mål som jag inte hade förankrat i att jag ville förändra min träning för att bli bättre på just det målet.
Ja.
Jag tränade under ganska många år, från 2018 och bakåt, bara på feeling och blanda hejvilt. Och känslan av att vara ganska så bra utan att träna specifikt räckte så himla långt för mig. Och jag kommer ihåg, jag tror till och med att det var så här, jag minns typ hur jag stod på en viss plats på gräsmattan på sommaren, vi ute på landet i Spillersboda utanför Norrtälje, och att jag tänkte så här, det kanske är så här jag ska ha det för resten av mitt träningsliv. Jag kanske bara ska träna på det. Varför ska jag hålla på och jämföra mig med massa andra? Varför ska jag hela tiden tänka, tänk om jag kunde, undra hur bra jag kunde bli, precis som den här sambon säger, undra hur bra jag kunde bli om jag verkligen dedikerade mig till någonting. Och jag minns här hur det började sätta igång tankar, och sen så stötte jag och blötte det i flera dagar, och det beror nog på att det var liksom sommarlov och jag inte hade massa andra grejer som var jobb och sådär som tog upp mina tankar, så att jag kunde så här stanna kvar i de här tankarna. Och det var då jag bestämde mig för att nej, jag vill prova hur bra jag kan bli. Nu har jag gjort det här flera år och jag har inte ens reflekterat över att jag borde träna på ett visst sätt, utan det har varit enormt tillfredsställande att känna att genomförande är good enough. Och det blev så här som en markör att nu ska jag prova någonting annat. Nu ska jag prova att träna på program igen, för då hade jag inte gjort det på länge. Nu ska jag träna mot siffror. Nu handlar det inte bara om antal pass i veckan, utan också vad de passen ger. Att jag vill kunna mäta mina framsteg över tid. Och så för mig så blev det en sån automatisk medveten på båda, alltså på båda. Det blev både ett naturligt steg, men det blev också ett medvetet steg att nu ändrar jag fokus. För att jag för första gången på länge hade suget och drivet efter att träna med ett prestationsinriktat mål. Men då var det flera år bakåt i tiden där jag inte hade haft det. Och det är en enorm skillnad. Och jag kan säga att känslan av tillfredsställelse, den har jag haft i båda perioder. Men vad jag har upplevt i investerad tid, så har jag haft en större avkastning de senaste då, som det blir 1,5 åren på den tiden som jag har lagt ner. Men så avkastningen har varit större med det prestationsinriktade programmet, men jag har också fått investera lite mer. Men jag var inte sugen på att träna med prestationsinriktade mål, och det var därför jag känner igen mig så mycket i den här lyssnarfrågan. För att man måste inte ha prestationsinriktade mål. Och jag tror att man känner den dagen, när den kommer, att jag vill ha ett prestationsinriktat mål. När det kommer, då ska man nappa på det. Man behöver inte forcera fram att man ska ha ett prestationsinriktat mål. Är du med på skillnaderna hur det var för mig?
Ja, jag fattar precis. Och jag skulle bara vilja säga till personen som har ställt frågan så här: don't fix what's not broken. För att tydligen så funkar det jättebra för henne att träna så här just nu. Hon verkar ju trivas svinbra med det. Varför inte bara fortsätta? För precis som du säger, man känner själv när det kommer inifrån att man vill ha ett prestationsinriktat mål. Om det kommer. Alltså alla människor vill ju inte träna för prestation. Alla människor drivs ju inte av det. Vissa människor drivs bara av prestation. Och vissa människor, som du och jag tror jag, drivs av prestation ibland. Och ibland inte. Så att jag tycker att har man ändå hittat ett så bra flow i sin träning och känner att man trivs med det, men kör på det då. Eller? Man ska ju inte hitta på ett mål för någon annans skull.
Nej, och eftersom jag själv är så transparent med mina mål fram och tillbaka. Bara för att jag har satt upp ett mål att jag ska springa 90 kilometer från Mora till från Sälen till Mora, jag vet inte vilket håll jag sprang. Från Sälen till Mora, så innebar ju inte det att min träning förändrades särskilt mycket. Och det, jag tror att många människor tänker så här, att ja, men nu sätter jag upp ett prestationsriktat mål. Nu kommer det hända saker. Fast det är ju inte det, det är ju inte att sätta upp ett mål som kommer göra skillnaden. Utan det är ju att man måste förändra det som man ska göra fram till målet som är i grejen. Så att jag har insett de senaste 5-6 åren framförallt att människors benägenhet och kanske det här med att, att det ligger status i att träna prestationsinriktat, att man faktiskt kan, andra människor kan så här bli imponerade för att du kan sätta siffror på hur många minuter du har blivit snabbare på milen eller så här många procent starkare har jag blivit i knäböj eller vad det nu må vara. Att man gärna vill ha någonting sånt att komma med. Fast det är ju inte, vi tränar aldrig för någon annans skull och vi kan inte motivera oss särskilt länge att lägga om träningen bara för att det ska matcha ett mål om man inte tycker att den träningsformen, den träningsfrekvensen, det fokuset som ska vara på det träningspasset, vi kommer bara orka det, ja, men max några pass på raken, sen kommer vi känna sen, men det här är inte vad jag vill. Och då, det är ju inte roligt att träna så. Det är ju i princip ingen som bryr sig om någon annans träning om man inte är typ elitidrottare på väldigt hög nivå, eller om man är, vad ska jag säga, kanske lagidrottare. Då kanske man så här blänger lite grann på den här personen som alltid hoppar över fyspassen och som aldrig är med på uppvärmningen och avslutning utan bara kommer in och kör liksom de roliga övningarna. Då kanske man blänger lite grann även på lägre nivåer. Men jag tycker att man ska vara enormt ärlig mot sig själv och faktiskt lägga lite tid på att klura vad är det jag mår bra av med min träning. Mår man bra av träningen som den är nu? Och tycker att det känns roligt. Man behöver inte ens få ett enda resultat. Man behöver inte ha ett enda utvecklingsområde. Är det roligt? Man tycker om det. Man känner sig duktig. Man känner att det är skönt att röra på sig. Då ska man fortsätta det resten av livet. Det tycker jag är en enormt mogen och vuxen insikt när man känner så, inklusive mig själv eftersom jag ofta pratar om andra för att jag själv känner mig väldigt väl.
Nej, men det är absolut, jag tycker att det är en no-brainer. Det blir heller aldrig bra när man ska försöka uppnå ett mål som inte kommer inifrån. Och det handlar ju inte bara om träning, det handlar ju om precis allting. Om man slutar till exempel röka för att andra tycker att man ska sluta röka, men det kommer inte inifrån, då kommer man inte att lyckas, helt enkelt. Om man ska börja äta nyttigt för att man borde börja äta nyttigt och sluta äta godis för att man borde sluta äta godis, men själv inte riktigt vill, att det inte är någonting, det är inte en önskan man själv har, man har inte tillräckligt stark drivkraft, då kommer det inte att hända. Det är bara så. För att vi kan inte göra saker som inte kommer inifrån. Människan är skapt sån. Det måste ju komma inifrån oss själva om vi ska ha motivationen, drivet och att vi ska orka kämpa. Jag tror inte att man gör det för andra skull eller så här, när det är ett så här show-off-mål som man har, om du förstår vad jag menar.
Nej, jag tror dock att träningspodden skulle bli en ganska så tråkig podd om du och jag bara tränade för att må bra samma pass ungefär vecka ut och vecka in. Det skulle inte hända
ja, varken med prestation eller... Ja, det är klart.
Men vet du vad? Vi får ta en förlaget.
Ja, vi får ta en förlaget. Men å andra sidan, Lovisa, det är väl kanske därför vi också har en träningspodd. För att vi tycker om att sätta upp prestationsinriktade mål och träna mot dem ibland. Och vi gillar att göra förändringar i vår träning. Och vi blir inte riktigt nöjda. Alltså både du och jag kan ju vara nöjda en period med det vi pysslar med och känna så här, men nu, jag trivs så bra med min träning, det flyter på, det funkar skitbra. Sen kommer ju både du och jag komma till en punkt när vi känner, nej, nu måste det hända någonting. Nu måste jag göra något annat, nu måste jag hitta ett lopp, nu måste jag följa ett styrkeprogram, eller som du, nu måste jag skaffa en PT.
och så vidare. Så att jag tror att vi hade nog inte själva haft drivkraften att ha en träningspodd om vi bara hade varit nöjda med att köra precis likadan träning livet ut från och med nu.
Ja, och det handlar nog en hel del om att söka friktion. Alltså ja, att ja. Du och jag söker motstånd. Och det gör vi ju på många delar av livet, inte bara i våran träning. Och det är kanske en drivkraft i sig att söka friktion och motstånd och sen så ta sig fram igenom det. Ibland så fastnar vi och då liksom ändrar vi om och ser om vi kan hitta någonting annat och traggla oss igenom. Så att jag tror det med hur mycket friktion det är i ens träningsrutin säger ganska mycket om hur mycket man behöver kämpa och dedikera sig till någonting. Och har man en träningsrutin med extremt låg friktion och mår bra av det, då ska man inte söka sig friktion bara för att någon annan kanske säger det eller det förväntas av mig, eller om jag gjorde saker som var lite jobbigare, som var lite mer, som var lite hårdare, då kanske jag skulle, ja men då måste du liksom vara, då måste man vara beredd på det. Och då plötsligt så börjar fokus ändra, man tränar sånt som man inte är sugen på. Man måste börja räkna saker som man inte har räknat på förut. Och som jag kände till exempel då med mitt semmelträningspass här om dagen.
Ja.
Alltså, jag är inte van vid att behöva tänka på hur jag ska äta för att orka ett träningspass. Så kommer jag ju inte kunna ha det i min vanliga träningsvardag. Nu är det liksom nya träningspass. Lite nervös innan. Men så kan jag ju inte ha det en helt vanlig träningsvecka i april. Så att det är ju också det med att det går lite upp och ner. Men eftersom jag är ganska så reflekterande kring min egen träning så kan jag se det tankemönstret. Oh, nu kommer det här. Nu är det lite grann på gränsen i för vad jag ska kunna få in med träning i resten av livet. Jag kan inte planera alla mina måltider för att jag ska orka träna och prestera. Så kan jag inte ha det 5-6 dagar i veckan. Jag fattar ju att elitidrottarna till och med kanske gillar och går igång på det, att planera varje måltid i förväg och planera in återhämtning, men så funkar ju inte livet för vanligt folk, som vi brukar säga.
Nej, men det går inte. Jag har varit lite sugen faktiskt. Det är väldigt många som jag har träffat på sistone som har kört 16 weeks of hell.
Åh, ja! Vet du?
Vad nu? Vad var det som var så kul med detta?
Jo, Expressen hade en artikel om det här, 16 weeks of hell. Ja. Och alla de här äldre före detta liksom idrottsstjärnorna som har liksom 15-20 år senare blivit liksom lite så här out of shape. Och sen har de fått tidningsartiklar som har handlat om hur extremt framgångsrika superkroppar. Det är ju superkroppen som man liksom lägger rubriken på.
Ja, ja, precis. Och det är ju de här människorna som jag ofta träffar på.
Och så tänkte jag, det här måste ju varit i november när det liksom började bli så här, ja men rubriker på det. Och så tänkte jag så här, det här kommer Jessica att gilla. Det här kommer Jessica att nappa på. Under lång tid det tar innan Jessica börjar liksom, Och nu! Ja. I februari 2020, då kom det. Jessica Almenäs versus 16 Weeks
nej,
of Hell. Berätta.
Nej, det gjorde tyvärr inte det, Lovisa. I wish. Nej, men så här,
du vill ha superkroppen, men de där 16 veckorna, de kan man skita i.
Nej, men jag blev tillfrågad om jag ville testa. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var sugen på att testa. Jag tycker att de får så jäkla coola resultat. Alltså sådana här resultat som man bara, vad hände? Och jag har ju sett det på nära håll hos många människor och så. Men har också sett vilket jäkla slit det är. Alltså, du ska planera...
Stoppa upp här.
Ja.
Fick du frågan att vara med i det här tv-projektet som är 16 Weeks of Hell? Eller var det mer från en så här bekant som undrade om du var sugen på att haka?
Kommer inte att avslöja i vilket sammanhang jag fick den här frågan. Men jag fick i alla fall den här frågan av en person. Och det är ju ganska dyrt att vara med på det här. Om man ska följa programmet ordentligt och ha de här coacherna som man har då och så. Man får ju individuellt baserat träningsprogram, även om träningsprogrammet ser ungefär likadant ut för alla, men ändå lite individuellt. Och också med maten och sådär. För att man får inte äta för lite. Det är jätteviktigt att man inte äter för lite, för att man tränar väldigt, väldigt mycket. Men man ska ju äta rätt. Det gäller att du ska äta exakt rätt saker. Så jag kände så här, okej, trebarnsmamma, reser hela tiden, jobbar, håller på. Ska jag hålla på och fiffa med det här också? Det kommer inte att gå. Och då var jag faktiskt ganska snäll mot mig själv och insåg att jag kommer inte att fixa det här. Jag kommer inte att klara det. Plus att jag har inte motivationen att vara så sträng mot mig själv i 4 månader. 1 månad, det tror jag att jag hade klarat. Då hade jag kunnat bara, nu kör jag den här månaden. 4 veckor går ganska snabbt. Men 4 månader och hålla på med ungarna, vara på resande fot och då ska man hålla på och fiffla med maten och allt det. Man ska ju powerwalka varje morgon i typ en timme minst, tror jag. Hur ska man få ihop det? Det går inte. Och ska man göra det ordentligt, för annars är det ingen vits. Alltså man kan ju inte göra det på halvfart. Man kan ju inte göra det så här 16 weeks of heaven and hell. Det funkar ju inte riktigt. Utan då får man ju gå in för att nu ska jag plåga mig själv i 4 månader. Men nej, jag kände det funkar inte. Men jag är nyfiken på det. Det är jag verkligen. Jag är supernyfiken och tycker det är så coolt att folk pallar med det. 4 månader är länge. Hade du pallat? Hade du gjort det?
Nej, det är för att jag, det där med kosten är ju... Alltså nej, jag är träningen säkert, men inte kosten. Alltså jag tycker att det är... Nej, det skulle jag inte säga. Men jag måste berätta, för det kan vara så att den här tjejen som jag ska berätta om nu, att hon lyssnar på Träningspodden. Jag tror nämligen hon gör det, så jag ska försöka att liksom, dels ska jag säga rätt, men sen så ska jag inte överdriva och jag ska inte hänga ut heller. Okay. Men jag träffade i alla fall en tjej.
Spännande. Som
vars sambo körde, eller kör då, 16 weeks of hell. Och hon hade då 2 reflektioner. Det ena, det var att hon fick massa bonusresultat av att han hade styrt upp massa saker. Så att hon som tidigare haft det med träning och mat och sånt som lite grann av ett så här soloprojekt. Hon är den som har liksom haft mest fokus på det tidigare i familjen. Hon fick massa gratis draghjälp av honom eftersom han var då så himla dedikerad i det här projektet. Och som du säger, jag har inte koll på själva konceptet som sådant, men man investerar ju ändå tid och pengar. Då vill man ju ändå ha ut så mycket som det bara går. Det är det som är en av de viktiga framgångsnycklarna med att ha en coach överhuvudtaget. Det är att man anstränger sig och gör bättre själv för att man betalar för att någon... ska liksom ordna upp det här. Så hon upplevde att hon fick mycket mer draghjälp kring en hel del saker. Så att hon fick liksom bonusresultat som hon inte själv behövde åstadkomma.
Ja.
Men det andra var som hon, det som var lite det här gruset i skon, det var ju att han numera behövde lägga massa tid på träning. Så att hon som alltid har varit den som har liksom stuckit iväg och tränat på morgonen eller kunnat sticka iväg på kvällen. Och nu liksom blev det så här lite konkurrens om det här tidsutrymmet som finns, om det är 2 vuxna i en familj och båda vill träna och man inte kan träna samtidigt.
Ja, just det. Om man har barn också.
Ja, det är ju många som pusslar. Det är nästan så att man så här möts i dörren för att båda ska hinna träna på kvällen till exempel, om man har ett heltidsjobb och barn och så vidare. Mm. Och det var det som var hon lite så här bitter över, att så här, numera så läggs inte familjens schema utifrån att hon ska träna, utan nu blir det plötsligt en extra komponent som kommer in och det är hans träning.
Ah.
Så att det var både på gott och ont att sambon körde 16 weeks of hell, men han hade fått alltså helt sinnessjuka viktresultat. Gått ner jättemycket i vikt, men också ändrat det som man som coach kanske mer är intresserad av. Det är ju kroppssammansättningen. Alltså det här som kallas på engelska kallar man det för lean mass. Alltså hur mycket av kroppen är muskler.
Ja, men precis. Det är väl framförallt att du får mycket lägre fettprocent och mycket mer muskelmassa. Det är väl det som egentligen det här programmet går ut på, vad jag förstår.
Exakt, och det är lite skillnad på Biggest Loser till exempel, där liksom själva konceptet eller grejen är att gå ner i vikt.
Ja.
Men vi vet att när man går ner väldigt mycket i vikt, men framförallt på kort tid, att mycket av det som man tappar, det är vätska och muskelmassa tillsammans med fettvikt. Man går ner alla de 3 parametrarna först, eller liksom vätskan är det som släpper snabbast. Och sen så muskler och fett liksom följs nästan lite grann åt. Och sen när man slutar träna eller tänka på vad man äter, då lägger man på sig vätskan ganska så snabbt. Och sen så fettet och musklerna det går inte lika snabbt att liksom bygga upp musklerna igen, särskilt om man inte tränar. Men det här superkroppen-rubriken som ofta kopplas ihop med 16 weeks of hell, där är man ju intresserad av att faktiskt bygga muskelmassa. Och jag kan ju gilla det mer, för att vi vet att muskelmassa, det är liksom en jätteviktig parameter. Dels för att behålla behålla sin nya vikt. Det är ju jättesvårt att hålla vikten efter en viktnedgång.
Ja.
Men vi vet också att det är för den hormonella balansen, för förbränningens skull. Två personer som väger 70 kilo båda två, den personen som har 70 kilo med en lägre fettprocent, alltså högre lean mass, den personen kommer med stor sannolikhet kunna hålla vikten, må bättre och kunna äta mer än den personen som väger 70 kilo som inte har lika mycket muskelmassa. Men där kommer också genetiken in, hur bra kondition man har och så vidare. Men det är framförallt det är många män som har, jag tror inte att jag sett ett enda exempel på en kvinna som har kört 16 weeks of hell. Många av de här männen, och det är ju lite kul, jag som är lite trött på att det alltid ska framstå att kvinnor ska komma i form och minska midjemåttet och liknande. Det är ju roligt med de här äldre männen som ändå, många av dem är ju över 50. Mm. Och nu åldersdiskriminerar inte jag, för att jag är själv gift med någon som är över 50. Men det innebär också att jag vet hur svårt det är att träna kroppen på det sättet när man är lite äldre. Det är jättesvårt, och det skulle bli kul att se till exempel i det här tv-programmet som jag har läst lite artiklar om. Ja. När de kvinnorna som är med där, vad händer när de kör den här tuffa konceptet? Jag tänker ju framförallt kring när man magrar snabbt på kort tid som kvinna, så är det ju sällan lår och rumpa som det där de flesta skulle vilja bli mindre eller fastare, utan det är ofta bröst och ansikte där liksom fettet, det börjar liksom ovanifrån och sen går det neråt, medan män har det ser lite annorlunda ut när de går ner mycket i vikt på kort tid. Det är framförallt runt midjan på många äldre män. Så det ska bli intressant att se hur de här kvinnorna som gör det här ändå ganska publika projektet i det tv-programmet som jag har läst om.
Ja, precis. Jag kommer också att följa det med stor spänning. För precis som du säger, jag tror faktiskt inte att jag har sett någon kvinna som har lagt ut sina resultat. Om det betyder att kvinnor inte kör det här eller att det är lite knepigare för kvinnor att göra det. För män som lägger upp sig före och efterbild får ju ofta väldigt mycket hejarop. Och gud vad bra, wow, bra jobbat och sådär. Kvinnor får ju inte alltid det. Utan det kan ju ibland vändas till att man triggar ätstörningar och är dålig förebild och kroppsfixerad och lite sådär. Tyvärr får man ju lite olika reaktioner. Men det ska bli kul verkligen att se hur det går för de kvinnliga deltagarna, om det här är en metod som funkar lika bra på kvinnor som på män. För precis som du säger, vi är ju genetiskt olika. Vi är ju inte, kvinnor och män har ju inte samma förutsättningar, och vi går ju heller inte ner i vikt på samma sätt, män och kvinnor, som, precis som du var inne på. Men jag ska följa det, definitivt. Men det kommer inte att bli något för mig. Du kommer inte att få se mig kämpa på i 16 weeks of hell, tyvärr, Lovisa. Jag hade gärna gjort det, men då skulle jag nästan ha behövt vara singel och barnlös, tror jag. Eller ha mycket äldre barn, större barn. Det går liksom inte att ha en tvååring att hålla på med det här.
Nej, och det är det här som är liksom, till syvende och sist heter det väl?
Ja,
i slutändan.
Ja.
I slutändan så är det så att ett program eller ett schema som styr hur man ska äta och hur man ska träna, och dessutom som styr hur man ska sova, när man ska dricka, hur mycket man ska dricka, när man ska göra sina rörlighets, alltså det finns ingenting sånt som håller för vanliga människor. Alltså du berättade någon gång om naprapat eller sjukgymnast som gav ett program som var på 40 minuter.
Mm, det går inte.
Han visste att du kommer ändå bara göra kanske 12 minuter.
Ja, exakt.
Och ju mer man schemalägger för en individ som lever i ett sammanhang, desto större eller mindre sannolikhet är det att det kommer liksom bli av alla de här delarna. Sen kan man liksom sikta på stjärnorna, sikta mot stjärnorna, och så tänker man så här att ja, men kan jag i alla fall göra hälften av det här, så är det tillräckligt bra. Men många som siktar mot stjärnorna och så märker de att ja, men gud, jag kan inte ens göra hälften av det här, då gör de inget alls.
Mm, exakt.
Men jag tycker det är roligt med sån här 16 weeks of hell, de här riktiga hårda bootcamps. Det finns något amerikanskt tv-projekt som jag tror är för detta Biggest Loser-tränare, men som riktar in sig mer på vanliga människor, och då att tävlingen ligger inte i att gå ner i vikt utan att bygga upp bättre kroppssammansättning och liksom lite mer där man säger så här, get in shape.
Uh-huh.
Det som är intressant är just det här med grit, och det har vi ju varit inne på, just det här med att ge upp.
Ja.
Alltså, hur motiverar man en människa? Hur får man en människa att faktiskt fortsätta kämpa med någonting som det är ganska mycket friktion i? För lägger man in många parametrar per dag som man ska ta hänsyn till. Att hålla ut då i 4 månader, det är ju jättekämpigt. Men jag kan säga att om det är någon gång i livet som många kvinnor så här, tränar sin grit, det är ju till exempel när de är ja, men postgravida. Man är föräldraledig, man handlar om bebis och man har ingen egen dygnsrytm därför att bebisen styr allting. Å andra sidan har man inget jobb, så att man kan styra den tiden man har i vissa delar själv. Och jag har liksom tusentals exempel på kvinnor som upptäckte att de hade grit, den här uthålligheten, den här kämpaglöden, för att man inser att när man plockar bort till exempel heltidsjobb och pendlingstid till och från jobbet och man bara har sig själv och sin lilla bebis, det är de två grejerna som spelar roll. Då plötsligt så får man in vardagsmotion, då plötsligt blir man mer mån om hur man sover, man börjar planera sina måltider, man kanske till och med har som framförhållning att man planerar och gör matlådor till lunchen för att man inser att men gud, nu har det gått 7 timmar sedan jag åt senast, det är inte konstigt, jag känner mig lite deppig. Och sen så börjar man träna hemma och sen har det gått 7-8 månader sedan man födde barn. Och sen inser man att gud, jag har ju gjort det här till ett riktigt så här bra, om du säger så här, projekt.
Mm.
Men man kanske tror och har tänkt sig om sig själv att man inte har haft grit och uthållighet och kunna hålla tråden. Men när man skalar bort en väldigt stor del av ens liv, nämligen ett heltidsarbete, då plötsligt så finns det utrymme till att ta tag i de här sakerna som man annars kompromissar bort ganska så snabbt i det som är den vanliga vardagen. Men det innebär ju också att när man sen ska börja jobba heltid, eller många kvinnor som går upp och de kanske, eller snarare går ner i tid från sin vanliga tjänst, man går ner till 80% när man ska börja jobba, och så inser man att herregud, jag som har tränat så himla bra när jag var föräldraledig, hur ska jag, det här går ju inte. Jag är uppe på nätterna, jag ska jobba 80-100% och dessutom träna. Och hur ska jag hinna planera mina matlådor? Så att 16 weeks of hell är ju skillnad på någon som är sitter hemma på dagarna och inte har någon annan att förhålla sig till, precis som du säger. Det ska bli kul att se om det är någon som faktiskt har ett heltidsjobb som kan ta sig igenom det. De flesta gör ju sådana här stora projekt till, ja men det här är det enda jag håller på med nu i 4 månader. Framför kamerorna. Då ökar motivationen. Vi sa det, 40% ökar man när någon tittar på en. Och nu kommer det vara ganska många 100 000 som tittar på en om man är med i tv-program.
Ja, det ska bli jättekul att se hur det går. Men jag tänkte också nu, när vi ändå har chansen, vi har ju en stor träningspodd, största i Sverige faktiskt, så kan man ju fråga våra lyssnare om det är någon av våra lyssnare som faktiskt har testat 16 weeks of hell. Kan ni då snälla skriva till oss på något sätt och bara berätta hur det var och vad ni fick för resultat, för vi har ju mest kvinnor som lyssnar, och jag efterlyser nu en kvinnas perspektiv på detta, för att det har jag faktiskt inte sett ännu någonstans.
Nej, har du inte heller gjort det?
Nej, då vill vi veta. Så är det någon som har personlig erfarenhet, hör av er till oss helt enkelt.
Och eftersom varken du eller jag vet vad 16 weeks of hell egentligen innebär, så får vi säga till folk att man får googla helt enkelt.
Ja, man får googla, för nej, men jag vet att det är mycket träning och det är sträng diet, men inte i den formen att man ska äta lite egentligen, utan att man ska äta rätt. För att det är alla noga med att poängtera. Man får absolut inte äta för lite. Det är farligare att äta för lite än för mycket. Då får man inte alls resultaten man vill ha. Så att det handlar ju inte om att man ska svälta sig. Men vi går inte in på några detaljer. Ni får googla helt enkelt.
Google is your best friend.
Google är alltid ens bästa vän. Men nu måste vi sluta, Lovisa, för att nu har min ena hörlur börjat pipa här. Så att det betyder att snart, det betyder att vi har pratat tillräckligt länge. Det är det som våra hörlurar signalerar. Så okej, tjejer, nu är det dags att runda av. Knyt ihop säcken för den här veckan.
Du har en riktig sån person som berättar det för dig när du jobbar med TV. Vi har våra AirPods som säger det till oss.
Exakt. Det är som Siri ungefär. Fast lite mer basic. Ett pip. Pip!
Nästa vecka så tar vi med oss en ny lyssnarfråga till träningspodden. Så skicka på Instagram eller langa ett mail. Man kan nå oss på Facebook. Det finns massa ställen som man kan haffa mig eller Jessica. Och vi älskar att få lyssnarfrågor, för det ger oss bra grejer att prata om i träningspodden.
Precis. Tack för att ni lyssnar på oss. Vi hörs igen nästa fredag. Puss och kram. Nu dör min andra hörlur. Hej då!
Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.